Välkommen till Studio DN. Under våren har Dagens Nyheters kulturredaktion publicerat en lång rad texter av svenska och internationella författare. Många av de texterna ges nu ut i bokform, 21 författare om krisen. Några författare medverkade i tisdags kväll i ett samtal lett av DNs Joar Bendjellul. Åsne Seierstad, Sverker Sörlin, Elisabeth Åsbrink och Maciej Zaremba talar här om Sveriges coronastrategi, om äldrevården, om dödstalen, om politik, populism och om den svenska självbilden. I samtalet som spelades in digitalt via en möteslänk och som vi strax ska höra här säger Åsne Seierstad bland annat att besluten i Norge att stänga skolorna och att förbjuda folk att åka till sina stugor var rent politiska, fattade bara för att lugna en orolig befolkning. Elisabeth Åsbrink berättar bland annat om de kraftiga reaktioner hon fick motta efter en artikel där hon ifrågasatte om Sverige inte saknade krisberedskap och möjligen var fredsskadat.
Då har klockan blivit 18 och då ska vi, tänkte jag, ta och inleda det här författarsamtalet i DNs regi utifrån den här boken Corona, där det finns en samling med texter, en lång rad texter om den här pandemin som har publicerats i Dagens Nyheter. Om en liten stund så kommer vi få höra Maciej Zaremba, författaren, Elisabeth Åsbrink som också är författare, och Sverker Sörlin som är idéhistoriker, skriver böcker och är professor också i miljöhistoria, i en diskussion om erfarenheter under den här coronapandemin. Men vi ska börja med att vända oss till Oslo. Där finns författaren Åsne Seierstad som också har skrivit en bok eller en text i den här boken Corona som DN gör ut. Hej Åsne!
Hej!
Åsne Seierstad, hur skulle du, den texten som du skrev, den skrev du den 19 april. Hur skulle du beskriva den?
Det er jo en dagbok-lignende sak. Det var jo en veldig intens tid. Jeg husker det som en veldig fortettet, en veldig konsentrert tid. Og for mitt vedkommende, veldig fylt av adrenalin. Og det er sikkert både en kombinasjon av meg som journalist, som har det i meg at når det er noe stort som skjer, så begynner det å pumpe, og jeg leser og prøver å finne ut, og jeg prøver å arbeide. Så det er jo noe med å være en veldig sånn konsentrert tid. Samtidig som det var en tid som vi plutselig fikk barna våre i fange i Norge. Vi hadde hjemmeskole, vi skulle være på alle mulige digitale plattformer, og gjøre ganske mange roller samtidig.
Mm. Ja, det är ju någonting som en svenskar inte har erfarenhet av, och det skriver du lite om också, det här att vara plötsligt bli lärare till sina barn som du blev. Hur upplevde du det?
Alltså på gott och ont så kommer vi närmare varandra. Och det är ju något av det som jag också försöker att skriva med texten, är hur den förstärker den personen du är, de villkor du lever under. På den måten at hvis du har det forholdsvis bra i livet, hvis du har det bra med din familie, hvis du har barn som allerede funker på skolen, så kommer du til å klare hjemmeskolen helt fint. Men hvis du lever litt på grensen, enten om det er vilkår innen familien, eller om du har et barn som med lærevansker, lesevansker, konsentrasjonsvansker, at du har dårlig råd, ikke sant? Fordi du mister jobben, permittert, pengene kom ikke med en gang. Altså, liksom, jo mer prekært du levde, jo mer prekært ble det under korona. Så den utjevnende faktoren som jo skolen stiller, samfunnet til vanlig stiller, den var litt wipet vekk.
Mm. Vad skulle du säga at du... Vilka har varit de viktigaste erfarenheterna för dig, skulle du säga, under den mycket speciella tiden som har varit?
Alltså personligt för mig som är författare och som styr mitt eget liv, så måste det nästan vara på det planet att det var en del, alltså jag vill säga att samhället blev starkare, det är min erfaring i landet, att för första gång var alla upptagna av en och samma ting. För första gång var allas erfarenheter på en måte likvärdiga. nærmest alles meninger også, for vi ble jo alle eksperter, også oss som ikke har noen medisinsk embedseksamen. Men det var også sånne ting som du var redd for skulle gå tapt, ikke sant? Sånn altså, et smil, hva skal man si, et blikk ble viktigere, det ble mer symboltyngt, tungt. Man kunne se altså kan man se mennesker som bare var naboen din til daglig, som du ikke hadde så mye med, de kunne du på en måte nå leve deg inn i deres situasjon. Og så var det jo det som ble veldig spesielt for veldig mange nordmenn, og det er faktisk det som jeg skriver, at vi endelig fikk bevist at vi er ikke en kulturnasjon, vi er en naturnasjon. Mm. Vi føk ut i naturen og bare lot den ta oss imot.
Mm. Ja, det hänger ihop med det där du sa tidigare på det personliga planet, att det liksom, coronapandemin har förstärkt existerande saker, saker som redan fanns där tidigare. Vad tycker du att man kan se, finns det andra saker förutom det här med kärleken till naturen som man kan se tydligare nu när det gäller det norska?
Alltså det som jag vill säga var att vi var, och det gäller väl också i Sverige, att vi visste oss att vara ett väldigt disciplinerat folk. Vi visste oss att vara väldigt tro mot det myndigheterna fortalt oss. Och väldigt många var tacknämliga för att vi hade så pass ansvariga myndigheter som vi hade. Det är inte vanligt, och detta gällt hela politiska spektra. I tilbake for det, så fikk vi også, jeg vil si at selv om ikke det helt er det du spurte om, det, men det ble en effekt av at vi også ble nesten leid ved hånden av helsemyndighetene. Vi ble forklart hver dag, hver morgen, hver ettermiddag, dette er der vi står i dag, dette er det vi vet, dette er det vi ikke vet, vi har tatt dette valget, selv om vi ikke sitter med hele bildet. Altså vi fikk for lov, på en måte lov å være med i en pågående både politisk og en helsefaglig prosess, og det var ganske besnærende å erfare faktisk.
Mm. Og hur er situasjonen nu i Norge, skulle du si?
Altså, det er en sånn følelse at det er over, selv om jeg vet at det ikke er det, men veldig mange går rundt med en sånn, åh, nå nesten, ikke sant? Vi har enda ikke begynt å klemme hverandre, så vidt noen har, men det er jo nå nesten ingen, altså den R-en som går på spredning, den er jo nede på 0, et eller annet nå her i Norge.
Den der siffran for hvor mange som smitter videre.
Mm. Ja, og vi har 242 døde per i dag, så det er jo 20 ganger mindre enn Sverige. Men vi er jo også halvparten så mange, men allikevel så er det en sånn følelse av at vi er ferdig med det. Bølge nummer en. Og det viser seg også at sannsynligvis bølge nummer to, om den kommer til høsten, vil sannsynligvis være svak, fordi den er avhengig av også forløpet til bølge nummer en. Men det er i Norge, ikke sant? Det er ikke ferdig i verden. Det er ikke ferdig globalt. Vi vet ikke engang om det har begynt overalt. Så igjen så er det den følelsen at nok en gang så rammer ikke virkeligheten oss nordmenn. Vi sklir ovenpå, og det tenker jeg at vi bør være mer bevisst på, de privilegien vi har, og nå er det tid for oss å dele av dette svære oljefondet vårt med helsemateriell til land og til folk som ikke har de samme ressursene som vi har, i og med at det har gått så bra med oss.
Finns det en sån diskussion i Norge om att man ska använda den här jättelika oljefonden till just det du pratar om?
Hjälp. Ja, nej, det gör jag faktiskt inte det. Mm. Det har varit svårt lite av det, så akkurat när det gäller internationell solidaritet så vill jag säga att vi har skårt svagt.
Mm. Du vet, i Sverige så är vi ju oerhört intresserade av det här med Sverigebilden, alltså hur andra uppfattar oss, och det också, det är ju någonting som har förstärkts väldigt mycket under pandemin. Vi har ju varit helt besatta av att läsa artiklar om hur exemplet Sverige beskrivs. Hur talas det om Sverige i Norge?
Alltså vi har varit extremt upptatt av Sverige. Jag har varit som en sån nemesis och på olikt vis. Någon har ju fruktat Sverige väldigt. Plötsligt vi som egentligen är så lika visste oss att ha en väldigt olik politik denna gången. Så jag husker i starten så var det många olika meninger för att allt var så osäkert och det var också en hållning om att kanske har svenskarna rätt. Vi vet inte. Kanske är det riktigt att köra på i starten och få den immuniteten, men som ju visade sig att inte komma likväl. Men vi, det var en sån ydmykhet trots allt i förhåll till oss från myndighetens sida att när dödstalet i Sverige växte att man vet inte, det kan hända att att vi får det senare, men så visade sig att vi ju inte fick det. Men det som jag tänker är viktigt i denna coronatiden är att vi nå høster av erfaringen våre. Og i så måte skal vi være takknemlige for at Sverige har valgt en litt annen strategi, fordi vi da kan, eller noen kan, forskere kan finne ut, var det det som funket, var det dette, var det det som skulle blitt gjort, altså kunne se på de ulike erfaringene hvis alle hadde ført akkurat samme politikk og samme helsepolitikk, så ville vi ikke hatt den muligheten. For vi må huske på det at dette blir ikke siste gang. Korona var et forholdsvis mildt virus, forholdsvis lite farlig. Hva om det neste gang kommer noe som er veldig mye mer farlig, eller ikke neste gang, men gangen etter der, da kan disse erfaringene, skal vi stenge oss helt inne, funket det? For eksempel i Norge, hvor vi stengte ned skolene mot helsemyndighetenes råd, åpnet dem igjen alt for sent i forhold til helsemyndighetene. De mente det var helt unødvendig overhovedet å stenge dem. Det synes jeg er viktig at vi ser på. Var det unødvendig? Ja, men da trenger vi ikke gjøre det neste gang, eventuelt. Hva var det som var de viktige tiltakene? Var det testing, smittesporing, det at man unngikk store forsamlinger? Hva var det som funket? Så hvis vi var veldig årvåkne overfor Sverige, og med stor respekt også for de svenske valgene, men så viste det seg nå at det ble kanskje tatt, det ble kanskje tatt noen gale valg i Sverige da.
Mm. Ja, konsekvensen er jo nå at de europeiske länderna er på vei at åpne sine grenser mot hverandre, men ikke mot Sverige. Jeg vet ikke om du leste i DN var det en stor intervju med Sveriges utrikesminister Ann Linde ganske nylig. Og jeg oppfatter henne som mycket djupt sårad over at grannländerna Norge, Danmark og Finland ikke åpner grenserna generelt for svenskar just nu. Jag är orolig för hur länge de här såren kommer att finnas kvar, sa Ann Linde i den här intervjun. Vad tror du om hur liksom, relationen mellan grannländerna kommer att påverkas av?
Det handlar ju inte om känslor detta här eller kränkelse eller om man är såret. Det handlar ju om hälsopolitik och om hälsofaglig råd. Och där som myndigheten och det kan inte jag sitta här och veta där som de värderar det som större smittespridning med svenskar på Norges ferie, så är det väl det jag snackar om. Men jag tror vi må se på detta också i en tidsperspektiv och jag är enig med henne att detta ska inte vara för länge. Men för exempel det var stora spänningar i Norge mellom nord og sør, mellom by og land, mellom hyttekommunene og de som ville til hyttene sine, og ganske høyt nivå hvor man tenkte, men hjelpes meg, kan disse menneskene noen gang reise til de hyttekommunene, for det var jo ordførere, og det var lokalbefolkning som nærmest stod manngard for at ikke folk fra Oslo skulle komme. Men vet du hva? Det er glemt allerede. Det stod på veldig hardt, og det var ubehagelig faktisk en liten periode. Ikke minst også det med søringkarantene som ble et ord. Altså, det var at alle i Nord-Norge, hvor det nesten ikke var noe virus. Hvorfor skal hele Nord-Norge med byer på si 10 000 innbyggere, det er null smitte da. Hvorfor skal de holde skolene stengt fordi så mange i Oslo er smittet, eller altså en del i Oslo er smittet, så kanskje neste gang, så i stedet for, og det skal ikke da handle om følelser, det må være ferdig likt for alle, nej, det är ju inte likt för alla, hvis ikke det är någon smitta. Ja, men då måste de få lov att gå på skolan, ha fotbollsträningen sin och så vidare i små byar runt omkring i Norge där det inte är smitta. Så jag tänker att vi här måste vi tänka att vad är den bästa politiken? Ikke att jag fick inte lov dra på hytta mi eller jag fick inte lov till att besöka Norge. Denna tiden går över och då tror jag allt detta här är glömt och vi ger varandra en klem och så är det välkommen igen.
Mm. För det där med det så kallade hytteförbudet, det var ju blivit väldigt uppmärksammat i Sverige, det här med att norrmän, de här stugorna, hyttorna är ju väldigt viktiga, både i svensk och norsk kultur, det där att man ska ha rätt att åka till landet när man så önskar. Många har två hem också. Och i Sverige så är vi ju på väg in i en sån period just nu. Det har ju inte varit tillåtet att resa längre än 2 timmar från sitt hem fram till bara nu den 13:e. Menar du att det redan är bortglömt, hela den där spänningen alltså, som var i ja. Norge?
Jag menar det. För nu har vi varit på hyttene våra och det är ju tipptopp. Det var söndagen efter påske så var vi välkomna tillbaka igen. Så vi glömmer lätt vi norrmän, vi är inte långsinta. Men det var ju också något med att jag tror många, jag husker då coronan kom och skolorna stängde, så var det jag tänkte, väldigt många med mig tänkte, oj, ja men då drar vi på hytta för där är vi isolerat. Och vi tänkte det som en god ting, ikke sant? Och dro på hytta och fick plötsligt besked om att det var egoistiskt och att vi belastade hälsosystem och så vidare på de bygderna där vi har hytter och så drog vi tillbaka igen. Och jag vill säga si att hälsomyndigheterna var mot hytteförbudet. Det var politisk bestämmelse. Det var en politisk bestämmelse för att få ro i landet för det var så mycket oro på små städer och det samma med skolorna. Det var också politiskt ved att myndigheterna skönner, alltså folk flest är stort sett mer rädda än myndigheterna. Mm. Och ibland må myndigheterna föra en politik som skapar ro. Och själv jag som var mot att skolorna stängde kan förstå, ja, det gjorde att man slapp att värdera, ska jag sända dottern min på skolan? Ska jag, ikke sant? Eller nå, vi är hemma. Vi tackler det, men det var ju också barn i Oslo som försvant, ikke sant? Du måste ju logga dig varje dag in på en digital plattform i 7 veckor av och på och svara på frågor. Många barn på en del utsatta skolor loggade sig aldrig på. Så de på mode 7 veckor är de borta för skolmyndigheterna, ikke sant? Så det är, det hade en del konsekvenser, så hvis du var ett, ikke sant? Hvis du så vitt hang med på skolan så blev detta en väldigt vansklig tid, eller hvis du bodde trångt, många barn samma sted, så igen så visste det att det är det där hänsynstagande då, virusfaglig och folkhälsa som också är mentalt folkhälsa. Så ja, nej, men så när det gällt hytteförbudet så är det på måte, vi blev bara extra glada i hyttene våra och nu som vi inte kan dra till utlandet så hyttepriserna bara har gått helt i himmels. Så ja.
Ja, det är likadant i Sverige. Mm. Priserna på feriehus har stigit väldigt mycket. Du, avslutningsvis, i din text så skriver du en del om en förklaring som jag själv har varit förvånad över att det inte har uppmärksammat så mycket, och det är det här med alltså, ekologisk systemstress som en förklaring till att vi har den här pandemin. Alltså att en av förklaringarna är ju att coronaviruset kommer ju från fladdermöss som i många år, hundratals år har levt utan att komma i kontakt med människor, men i och med att människan tar för sig mer och mer av naturen så kommer de ekologiska systemen i press och kommer närmare människor också med sina virusstammar. Vilken roll tror du att det är? Varför tror du att den förklaringsmodellen inte har varit mer omtalad?
Nej, alltså jag är väldigt skuffet överhuvudet att vi snackar så lite om orsaker. Vi snackar, det var det är alltså något av det som texten min handlar om, alltså att vi prövar och vi vaskar händerna och där fokus på och antibak och allt vi ska göra för att hålla oss rena och pena utanför allt det farliga. Mens detta är virusen är också en konsekvens av hur vi lever. Och denna gången så var det vilda djur som vi har trängt oss in på deras enemärker som så har rammat oss. Andra virus har ju kommit av industriellt jordbruk eller alltså överindustriellt jordbruk hvor det ikke har blitt hensyntatt. Jeg tenker at vi har på en måte ikke benyttet denne anledningen heller til å kjempe mot de årsakene. Når du ser på de store milliardpakkene, både her i Norge, men også i EU, så er det skuffende nok de samme store selskapene som får pengene til tross for at de driver med noe som på en måte ødelegger kloden. Så det at man kunne ha brukt, nå hadde myndigheten hatt en mulighet til å snu skuta litt grann i forhold til klima, i forhold til miljø, for å unngå, nå skal jeg ikke si at ikke sant, jo, viruset kommer av at miljøet på kloden er i ubalanse, men vi har, ikke sant, klimakrisen er ikke over for den koronakrisen, tvert imot, så burde vi vært mer observante på liksom akkurat det der med hva vi holder på denne kloden, og det litt skuffet over at det viser seg at liksom myndighetene nå, her i Norge, pøser på til de store selskapene som akkurat som før. Så det når de snakker om det grønne skiftet, så er det bare ord. Det ikke til å stole på. Så det synes jeg skuffende, at vi ikke ser mer på årsakene, og ikke for å skylle på den flaggemusen eller den kineseren som spiste en flaggemus via en pangolin, og det jo liksom ikke helt klart det forløpet, men generelt hvordan vi overforbruker eller forbruker jordkloden på en sånn måte at dette er dømt til å skje igjen, en viruskatastrofe eller andre katastrofer. Så den ansvarligheten, den synes jeg vi har vist skuffende lite takter til. Mm.
Avslutningsvis her, Åsne, den här pandemin har ju lett till att många människor har fått nya beteenden på olika sätt, önskade och oönskade. Finns det någonting i det nya som du tänker att du skulle vilja behålla också framöver när det här är över?
Alltså ja, det är ju det med att sätta pris på det lilla. Fordi plutselig så var det en sånn følelse at livet aldri ble det samme, at tryggheten vår ble revet vekk, at så det lille, det nære, vi har blitt mye mer fokusert på det nære, sikkert også i Sverige, som du sier, folk er hjemme, folk reiser ikke. Jeg tenker det har positive konsekvenser. Altså, det har vært en sånn farsott her i Norge med som jeg nevnte ute i naturen, alle har kjøpt seg sånne hengekøyer, så de vaker rundt i nærmeste to trær, henger opp hengekøya si, og dette er tenåringer, ikke sånn tenåringer som plutselig ikke fikk lov til å være sammen, kan liksom være litt mer fri i naturen, og de har ikke sluttet med det. Selv om nå ting er ganske over i Norge, så er det, tror jeg, noe som kommer til å få bli, og det ville ikke skjedd hvis ikke. Vi begynte å gå på nye steder for å ikke være så samlet. Altså jeg som er mye på tur, selv jeg fant liksom masse nye stier. Nei, vi finner en annen rute. Jeg synes vi har vært veldig mye mer sånn nære til jord og til stein og til trær, og får håpe at også liksom politikken følger opp med det, men at det rett og slett er en sånn litt en sånn tilbake til naturen bevegelse som jeg tror faktisk kommer til å fortsette. Mm.
Takk skal du ha, Åsne Seierstad, for at du var med oss denne kvelden. Takk så mye.
Takk og lykke til i Sverige.
Ja, det kan vi behøve. Takk skal du ha. Nu skal vi prate med tre stycken författare, Maciej Zaremba, Elisabeth Åsbrink och Sverker Sörlin. Hej på er allihop. Om vi ska börja med, jag tänkte börja med att fråga dig, Maciej Zaremba. Jag ska läsa lite innantill ur den text som du skrev som finns i den här antologin med texten. Den texten du skrev du i slutet av mars, och då skrev du, din första meningen i den här texten var dessa intressanta baksidor av allting. Du berättar om att pandemin angriper nationella myter, att flera nationer lär upptäcka att de inte känt sig själva. Så formulerade du det. Vad är det vi har upptäckt?
Ja, jag skrev så här för att för mig var ju den svenska regeringens agerande en överraskning. Jag menar, jag har ju genom åren skrivit en hel del om auktoritära tendenser, mycket starka Och i synnerhet när det gäller det som kallas för befolkningspolitik, så har ju Sverige stuckit av som ett land där man kan gå väldigt hårt och hänsynslöst fram. Och jag minns också HIV-epidemin på 80-talet, där Sverige var bland de länder som var mest, vad ska jag säga, obehagligt. Och det verkar som att det som händer nu är ett historiskt trendbrott. Alltså ett brott mot en auktoritär hälsotradition. Och det har också uppmärksammats av en amerikansk forskare som heter Peter Baldwin, tror jag. Och när jag har tänkt på det vidare och försöker förstå vad det är som har hänt egentligen, så tänkte jag att egentligen så borde vi ha Jonas Gardell i det här samtalet. För att jag undrar om inte hans böcker, i minst att så torka aldrig tårar utan handskar, om inte de ändrade någonting på djupet i Sverige.
Det var alltså böcker som handlade om HIV-epidemin, ska vi säga.
Ja, som han ju var, alltså han var ju, han och hans vänner var ju inte, var ju framförallt offer för hur myndigheterna hanterade det här. Dessa människor blev ju väldigt stigmatiserade och det togs ju inga, jag menar, mänskliga rättigheter var ju bortglömda i deras fall. Så att, ja, det var en av de här märkliga baksidorna. Men här menar jag att det verkligen handlar om ett trendbrott. Och det gäller också andra länder. Alltså USA, som trodde sig så mäktigt, visar sig nu allt annat än mäktigt. Som trodde sig så civiliserat, visar sig vara tämligen ociviliserat. Medan länder i Sydostasien som Sydkorea kanske plötsligt upptäcker att de fungerar mycket bättre än de trodde. Så att jag tror att vi kommer få se, det finns väldigt mycket att analysera för idéhistoriker som Sverker Solin och andra. Men det kommer dröja innan vi kan göra det med på basis av goda fakta.
Mm. Ska vi vända oss till Sverker Solin då? Vad har du fått syn på hittills, skulle du säga, under den här pandemin när det gäller det svenska?
Ja, alltså jag kanske inte blev riktigt lika överraskad som Maciej, eftersom jag tror att många med mig också kanske tänker på svenskarna som ett folk som ganska lojalt ställer upp liksom när det finns en politik. Lite grann som vi hörde från Norge också. Så det tror jag fanns med där. Sen tycker jag också när man talar om den svenska strategin, så det kan man förstås göra, men själva ordet strategi är nästan ett överord för det svenska beteendet, kanske man skulle säga. Den svenska modellen snarare. Att vi har ju haft en tradition sedan lång tid att myndigheterna gör väldigt mycket av jobbet. Och det är också expertmyndigheter, i det här fallet epidemiologiska medicinska expertis, som får spela en stor roll. Och där skiljer sig ju Sverige från många andra länder där man har mycket starkare departement knutna direkt till regeringarna. Och därför kan man väl säga att Sverige har haft lite grann av en icke-strategi. Man har låtit det ske som expertmyndigheten har förklarat vara det som ska ske, i viss kontrast då mot Norge som vi hörde, där regeringen har gripit in mer. Och det gör ju att det är lite svårt att besvara på Matches fråga, att utvärdera en sån här svensk strategi. Det är snarare en gammal modell, ett bredare mönster som man i så fall kan utvärdera i framtiden, snarare än en väldigt aktivistisk regering som vill bestämt genomföra någonting. Och i synnerhet eftersom vi har ett fragmentiserat system där regioner och kommuner gör vissa saker där staten gör andra saker. Så vi har hamnat lite grann i ett limbo och i viss mån fått fungera som åskådare till en process som man egentligen undrar vem som är subjektet bakom. Så skulle jag vilja beskriva det. Jag tror att det är lite viktigt att göra det påpekandet eftersom just det här strategibegreppet ständigt används, delvis som ett tillhygge i diskussionen.
Mm. Elisabeth Åsbrink, vad har du lärt dig om det svenska, skulle du säga, under den här pandemin? Du har ju studerat det mycket, skrivit en bok i ämnet till exempel för inte så länge sedan.
Ja du, Den frågan är svår. Jag lyssnade så intensivt nu på vad Sverker sa, så jag var lite kvar i det. Får jag kommentera det bara lite först? För att det här ordet, jag menar, det här ordet limbo som man kan få en känsla av, det har ju, om jag förstått det rätt, så är det ju så att när man bestämmer sig för att det sker en allmän smittspridning och man inför den 2 mars eller 3 mars, så inför man en undantagslagstiftning i och med att man deklarerar att det är en samhällsspridning av smittan. Det är väl där en ledningsansvar kliver in, när man har ett undantagstillstånd. Så för att både kommentera Sverker och svara på din fråga, så har jag ju uppenbarligen, jag har noterat att den här ledningen som krävs när ett undantagstillstånd, när en undantagslagstiftning införs, den har inte varit så tydlig. Jag har saknat en tydlighet i både vägval och motivering och mål och ansvarstagande. Så det har jag lärt mig om Sverige. Och det jag skrev i min text, den var ju väldigt tidig. Den var någon dag eller två efter Marseilles text. Där min tanke då var, utifrån att jag tyckte att det var redan tydligt där att Sveriges vägval var ett annat än de nordiska grannländernas vägval. Och jag såg att utlandet, världen, började fråga varför ser det ut så här? Varför går Sverige åt ett annat håll? Men jag såg inga frågor här. Och det var lite för att bryta den tystnaden som om det berodde på en sorts brist på psykologisk krisberedskap. Om det var det som var skälet till en utebliven debatt. Nu fick du ett jättelångt svar på frågan du inte ställde.
Nej, din text, Elisabeth, den handlar ju då om begreppet tillit som har präglat väldigt mycket av liksom grundtankarna. Att vi litar på att myndigheterna klarar av detta. Och om jag ska citera slutet i din text, Elisabeth, så säger du: kan det vara så att vi använder ordet tillit när det i själva verket handlar om passivitet, åldersförakt eller lathet? Är Sverige fredsskadat och kan det få ödesdigra konsekvenser? Jag tror det. Jag hoppas att jag har fel. Vad blev det för... Det blev ganska mycket reaktioner på den texten, om jag minns rätt.
Det blev många reaktioner på den texten. Och jag skrev som jag skrev därför att redan då, den 30 mars, när det här publicerades, så var dödstalen så olika. Så, och om vi nu ska liksom gå till en idéhistoriskt perspektiv, så tänker jag att vi brukar prata om att hur mäter man civilisation i ett samhälle? Jo, vi brukar säga att det mäter vi genom hur samhället skyddar sina svagaste. Och vad säger det då om vad vi höll på med? Och att tystnaden kring det här, att vi sa att vi litar på de som väljer åt oss. Och det var en period där väldigt många talade om tillit. Och jag kände att det var redan ett stort antal döda som jag var chockerad över redan då. Och nu är vi snart uppe i 5000. Det är alldeles oerhört, tycker jag, varenda dag. Så, därav texten, därav formuleringarna som du läste upp. Men reaktionen, den var väldigt oväntad. Den var tudelad. Jag fick mejl och hälsningar från människor som delade min syn på att undra vad är det som händer. Och sen så fick jag, framförallt på sociala medier, framförallt på Facebook, en kölhalning som jag inte har varit med om tidigare på samma sätt. Så det var jag är ju ingen dununge. Jag har fått hot, jag har fått hat. Både i mejlboxar och på annat sätt. Men det här var något nytt.
Var i bestod den där kölhalningen?
Ja, alltså jag använder det här begreppet fredsskadad. Jag hade hämtat det från en man, Georg Klein, som överlevde förintelsen och som menade att det här landet Sverige som han kom till trodde alla om gott och trodde inte att katastrofer skulle kunna ske. Och då fick han frågan, det är inte så att du är krigsskadad. Han sa nej, det är ni svenskar som är fredsskadade. Så jag lånade begreppet därifrån. Men det tolkades i den här kölhalningen som att jag ansåg att krig var något bra. Att jag önskade krig. Att jag ansåg att Sverige var feminint och svagt och skulle kunna härdas av ett ordentligt krig. Det var den typen av associationer som är ju... Jag menar, de är så långt ifrån mig så att jag vet inte ens vad jag ska svara. Men jag kallades krigshetsare helt enkelt. Och enligt den logiken så blev jag också jämförd med Hitler. Mm.
Och vad tänker du om att nu har det gått några månader om att reaktionerna var av den arten?
Ja, jag kan tycka att det är väldigt tråkigt att ett offentligt samtal som är så oerhört viktigt och som verkligen behövs när vi har en kris som berör alla, att den förs på det sättet. Jag är helt med på att folk inte behöver hålla med mig, men den här tendensen som jag tror att många har varit med om, att man attackerar avsändaren när man inte tycker om budskapet eller meddelandet, istället för att faktiskt diskutera vad säger den här texten. Finns det poänger? Finns det inte poänger? Helt enkelt för ett samtal. Istället attackerar man budbäraren. Det beklagar jag. Det är inte bra. Jag har människor omkring mig som säger, hur orkar du? Jag skulle aldrig vilja delta i en offentlig debatt. Därför att den skrämmer människor. Och då blir det ju plötsligt väldigt problematiskt. När vi har stora, viktiga frågor att prata om.
Mm. Maciej Zaremba, hur har du upplevt diskussionen om vägvalen i Sverige under den här tiden?
Ja, alltså, jag måste säga att jag har faktiskt en annan intressant att man kan ha så olika bilder av ett skeende. Jag har aldrig uppfattat att den svenska regeringen har stigit åt sidan för att låta experterna bestämma. De kan när som helst göra något annat. Utan vad de gör är att de tills vidare lyssnar på Tegnells companies råd. Så att jag uppfattar inte riktigt det här limbot. Och jag tycker att den svenska hållningen här är egentligen rationell. För att jag menar, en kris är för varje politiker en oemotståndlig frestelse att stiga fram som en landsfader och eller landsmoder, visa handlingskraft och så vidare. Och när Osme Seinerstad talade om att det här beslutet att stänga skolor och förbjuda folk att åka till sina sommarställen, att det var politiskt, så menade hon egentligen populistiskt. Man gör någonting som man själv inte tror på, men folket vill ha det, så då får de det. Och jag tror att det är en farlig politik därför att den ökar våra rädslan i samhället. Så att jag är gärna fredsskadad om det betyder att jag inte misstror folk i onödan, tror myndigheter om det bästa. Och sen naturligtvis så kommer Elisabeth säga att så här kan man inte säga när det är så pass många som har avlidit. Men jag vill bara här markera att jag tror att det är nästan omöjligt att få en diskussion utifrån den här statistiken, eftersom den är genuint opålitlig. Länder räknar olika, några mörkar sina tal och så vidare. I Polen säger man att det verkliga antalet är förmodligen 20 gånger fler än vad som uppges. Bara var fjärde tror på regeringen. Så att... jag tror också att det faktiskt är frågan om en strategi. Fast jag ogärna vill använda krig, begrepp lånade från krig, vilket ju somliga premiärministrar har gjort. eftersom det är vilseledande. Ett virus kan inte bekämpas på det sättet. Man kan till exempel inte förstöra det, utan man måste leva med det. Så att jag har ju nu fått också agera som någon slags, vilket var nytt för mig, svensk ambassadör i framförallt polska media. Där man har, framförallt extremhögern har ju varit oerhört lycklig över den svenska överdödligheten som de tyckte att de såg. Eftersom det bevisade att Sverige som har jämställdhet och tolerans mot avvikande sexuellt beteende är ett förtappat land. En mycket konstig roll för mig som har hudflängt i synnerhet socialdemokratins sjukvårdspolitik i decennier. Men det var också en mycket intressant baksida av allting.
Mm. Vad får du för frågor då när du blir intervjuad i polska medier?
Ja, framförallt hur kan det komma sig att svenskar håller distansen, beter sig så här. Så att jag får förklara att 1,5 meter är normalt för oss. Så att 2 meter gör inte så stor skillnad. Och sen är det också det att jag menar, Sverige har ju fantastiska möjligheter. Man kan dra sig undan. Det finns landställen, det finns gott om plats, det finns parker. Det som är förfärligt, det är ju naturligtvis det som drabbar de gamla människorna. Och där har jag ju liksom, jag har ingenting att komma med när det gäller försvaret av svensk linje. Fast jag tror inte det har att göra med svensk strategi, utan med en typ av försummelse. Och här kan jag hålla med Elisabeth att ålderdomen står inte högt i kurs i Sverige. Vi är ett ungdomsdyrkande och hälsodyrkande samhälle. Mm. Så det är ingen tillfällighet att man har skurit ner anslagen till åldershem och liknande, och att det säkert är en del förklaringen till de här siffrorna.
Elisabeth vill in här, sen så ska vi ge ordet till Sverker.
Ja, alltså jag tror att det här med att man inte ska jämföra statistik, att statistik är opålitlig, det tycker jag är lite svårt att förstå. Jag har i mina jämförelser hållit mig till våra närmaste grannar. Och jag tror faktiskt inte att det alls är... Jag tror att det är väldigt konstigt att säga att Danmark och Norge och Finland inte kan leverera en statistik som är pålitlig. Att jämföra med Ryssland eller som du gjorde nyss, Maciej, med Polen, det tror jag kan vara mycket svårare av olika skäl. Men jag tror att vi kan utifrån samhällsstrukturer och en syn på vetenskap och hur våra välfärdssystem är uppbyggda, att den danska och den norska och den finska statistiken och isländska är helt möjlig att jämföra med. Och apropå, när jag tror det var det Sverker som skrev i din text, eller det var någon av er som citerade Anne Applebaum om att det här viruset har avklätt samhällena. Det kanske var du, Maciej. Och det är ju helt tydligt att viruset har avklätt äldreomsorgen och situationen för gamla människor och mycket gamla människor här. Men med det sagt, och det är djupt provocerande tycker jag. Och det är också provocerande därför att det här har vi vetat länge, många har vetat det. Alla vi som har jobbat inom äldreomsorgen någon gång. I alla fall så bestämde jag det för en massa år sedan. Att jag vill aldrig in i äldreomsorgen. Hellre dör jag hemma än att jag utsätter mig för det. Och då var det ändå en helt annat läge än nu. Men med det sagt så är ju hälften av dem som har gått bort i Sverige, de har inte befunnit sig i äldreomsorgen. Det är fortfarande en enorm siffra. Så vi får, det finns någonting här som är bortom de förklaringsmodeller som vi hittills har hört. Mm.
Ska vi släppa in Sverker Sahlin här? Vad tänker du om när du har lyssnat till Mathias Arendt och Elisabeth Åsbrinks resonemang här?
Ja, jag tycker de är representativa kan man väl säga för breda hållningar som finns i samhällsdebatten. Ovanligt välartikulerade skulle jag säga på varsitt håll. Men, och jag kan känna igen mig i båda resonemangen. Jag strävar inte nödvändigtvis att nå någon extrem position här. Men när man försöker att förklara och förstå så kanske man ska lägga till några omständigheter. Jag måste väl säga att jag delar Matsejs försiktighet inför statistiken. Vi har ju också gått om länder runt om i Europa med tämligen högklassiga sjukvårdssystem som har väldigt höga dödstal. Och en del av dem, de flesta faktiskt, har satt in väldigt tuffa åtgärder och lockdowns. Liksom det, man kan kalla det för det empiriska landskapet här är ganska skiftande. Det är inte jätteenkelt att komma till bestämda slutsatser. Och jag tycker Elisabeth gör en poäng när hon konstaterar att det trots allt är hälften eller något i den stilen som inte är de mest utsatta äldre grupperna som också har fått sätta sina liv till här. Men det finns, man kan också tänka, jag kommer från Västerbotten i norr ursprungligen. Där fanns det för några dagar sedan 17 döda i den här epidemin. Det är väldigt lite. Flera län runt om, regioner runt om i Sverige har väldigt små dödstal. Det här är människor har dött i Stockholm. Plus några närliggande delar av landet. Vilket gör tragiken ännu högre där. Men om man söker efter förklaringar och använder Sverige och en hel modell för att förklara detta så hamnar man i vissa bekymmer. Varför? Och då måste man söka efter mer liksom, täta spridningsmönster. Ett allmänt mönster i hela världen tycks vara att där det finns mycket folk som bor väldigt tätt och där det finns täta kommunikationer med omvärlden, där dör särskilt många. New York, Madrid, Milano med omnejd och ofta knutna till speciella händelser som kan förklara ett snabbt spridningsförlopp. Och då kan man fråga sig hur ser åldringsvården ut i olika delar av landet? Jag tror att det här är saker som även om många kanske visste inom citationstecken så är det väl ändå klart att vi visste inte tillräckligt för att dra de rätta slutsatserna. Har man 100 utförare utav äldreomsorgen i Stockholm till exempel, det är klart att det kanske är en riskfaktor i sig. Det måste värderas ganska noga tror jag i framtiden. Och alla de här sakerna måste läggas upp på bordet. En av de bästa artiklarna som har skrivits i Svensk Debatt tycker jag kring den här frågan var utav två pensionerade epidemiologer på DN Debatt för en tid sedan. Det var ganska tidigt faktiskt i pandemin. De pekade ut 10 olika tänkbara förklaringar och la upp dem på bordet. Och jag känner mig ganska ödmjuk inför det här och det innebär också att jag väl känner en viss sympati så att säga, för även om man har mycket att försvara naturligtvis när Johan Carlsson som är chef för Folkhälsomyndigheten pekar på en bredare helhetsbild. Och där vill jag väldigt gärna tillägga en sak som jag tror att vi ska komma ihåg här, nämligen att vi har, man kan säga att ordet misslyckande som Elisabeth är inne på, det måste framföras i relief till att förväntningarna kunde vara högre. Varför är förväntningarna höga på Sverige? Det tror jag har att göra med känsligheten i den här frågan. Vi har lyckats så bra med folkhälsa under större delen av 1900-talet att när det nu inte ser ut att gå riktigt lika bra så blir många människor väldigt defensiva och försöker att försvara den svenska modell som man har kunnat tro på. Och varför har vi kunnat tro på den? Jo, därför att vi har haft en enormt stark ska vi säga, relation mellan myndigheterna, den politiska makten och medborgarna som har genomfört det här i en lång rad. Jag tänker på fluortanten. Fluortanten är för mig bäraren liksom av den här den lilla bägaren med den här drycken som alla ska ta. Och man kan ju se på det som ett påbud. Man kan ge det en väldigt negativ tolkning som du bland har gjort i dina artiklar i det förflutna matchet. Men man kan också se det som att där finns liksom en källa till hälsa. Och då förstår man också försvaret. Man säger, jo men Vi kan inte äventyra den här varsamt och över lång tid uppbyggda relationen mellan medborgarna och myndigheterna och makten. Därför att då hotar vi någonting som är djupare. Och på någon sorts djup, långsiktig nivå kan det visa sig vara en bättre investering. Det vet vi inte, men det kan visa sig vara en bättre investering att vidmakthålla den här relationen snarare än att äventyra den med, så att säga, provokativa eller nypåfunna metoder. Och det är just därför, tror jag, som din kritik mot Elisabeth blir så häftig. Man inte, kanske inte artikulerar det just på det sätt jag gör här och nu, men man känner någonstans inom sig att här är vårt en grundnerv under attack. Dessutom väldigt vältaligt av Elisabeth Åsbrink. Så detta måste vi försvara oss mot. Och så uppträder den där fenomenet. Så tror jag att det är. Alltså. Det är så känsligt. Det går väldigt djupt.
Vad säger du, Elisabeth? Är det, kommer du åt någon slags nervtråd i svenskarnas system här med detta?
Alltså jag uppenbarligen kommer jag åt en hel ävla nervsystem, tror jag. Ursäkta svordomen. Men alltså, jag tycker bara att det här är så intressant, för att om vi nu tittar på det här med tillit och den forskning som finns kring mellanmänsklig tillit. Det finns ju tillgängligt för vem som helst på nätet. Den här World Value Studies som ett strategiskt institut, eller Bipurranen leder det här arbetet med att mäta tillit. Då är ju till exempel våra nordiska grannländer i samma höga tillits grad. De litar också på sina myndigheter och på varandra. Så att vad jag i början av hela den här pandemin så var jag orolig över att friheter började inskränkas på ett sätt. Och det har ju också de andra länder har ju uppenbarligen missbrukat och utnyttjat pandemin, som Marcia var inne på. Orbán i Ungern är ju ett praktexempel på det. Har infört ett undantagstillstånd utan slutdatum. Så det är otroligt viktigt att vara vaksam. Men hur man än vrider och vänder på det, de andra nordiska grannländerna har samma grad av tillit. Men en extrem krissituation, en katastrof, det måste man nog ändå kalla en pandemi, hanterades med en sorts större beredskap på krishantering. Det är möjligt att det här ordet fredsskadad det liksom leder till krigsassociationer på ett sätt som gjorde att diskussionen om min text gick åt fel håll, gick till Hitler, inte vet jag. Men i grunden handlar det om psykologisk krisberedskap, och där vill jag bara säga att där visade våra grannländer att de hade en större beredskap på en kris. Mm. Och jag har svårt att inte se sambandet mellan dessa otroligt stora skillnader mellan dödstalen.
Sverker ville svara här och sen släpper vi in
Matt. Ja, lite kort bara. Jag är väldigt intresserad av förklaringar, och jag tror att det är mycket, du har en mycket intressant idé om hur man skulle kunna förklara det här just genom den här jämförelsen. Men det finns, som de där epidemiologerna pekade på i sin artikel med 10 punkterna, massa andra möjliga förklaringar också. Och en som jag skulle vilja tillföra, som jag tror har väldigt stor bäring på kriser överhuvudtaget, det är, eftersom jag är historiker, en historisk förklaring. Alltså hur vi har organiserat våra samhällen tidigare. Och mycket av det här är ju inte så väldigt lång historia. Jag pratade om Axel Oxenstierna och sådär, men det kan ju räcka med att erinra om Lindbeck-kommissionen på 90-talet och dess marknadsliberaliseringar som slog igenom på bred front och som har lett till en fragmentiserad äldrevård, som har lett till att vi har en liksom struktur på plats, en brist på beredskap, inga lager, just-in-time-lösningar. Hela den där räckan av, det är ju en serie teknologier för att sköta moderna samhällen på ett bestämt sätt. Och om jag skulle vilja säga någonting som är på väg att, tror jag, att komma ut ur den här pandemikrisen, så tror jag det är en, om man får använda ett sånt långt och krångligt ord, av nyliberalisering. Alltså den neoliberaliseringen som har pågått en 30-40 år, den tror jag pressas tillbaks nu väldigt mycket, och att väldigt många söker, inte bara i länder som Sverige utan över hela fältet, trygghet i staten. Och det är nästan, tycker jag, en ofrånkomlig slutsats här. Och frågan är sen då hur staten ska ta hand om det här ansvaret, hur detta ska skötas. Det tycker jag är ett påfallande inslag här. Men att man, och tittar man till exempel på hur det har drabbat socialt, så är det ju så att som vanligt de mest utsatta grupperna har drabbats värst. Och det är inte bara i Sverige, utan det är så i stort sett alla länder. Och det är också, om man tittar på varför är det så, ja, det finns ofta förklaringar som är nedlagda, inbäddade egentligen i hur samhällena är strukturerade. Och det kan man ska naturligtvis alltid kritisera den sittande regeringen, men man måste också ta hänsyn till det som har gjorts i det förflutna. Och vad den sittande regeringen ska göra, det är ju att ändra på det i det förflutna som var fel. Och det gjorde man inte tillräckligt snabbt, tycker jag.
Maciej Zaremba.
Ja, alltså Sverker tog ju orden ur munnen på mig. Jag tror att vi kommer ha en debatt om dels om de här nyliberala reformerna, privatiseringar och effektivitetsmätningar inom hemvården och annat, där de överhuvudtaget inte hör hemma, alltså marknadsmekanismer och industriell ideologi i humanomsorgen. Men också tror jag...
Maciej, visst skrev du stora artiklar i Dagens Nyheter om just det här med New Public Management och de här linjerna?
Ja, jag vill nästan påstå att det begreppet inte var så välkänt innan jag själv upptäckte att det var det som var, så att säga, ideologin bakom det här. Så att precis när den här pandemin bröt ut så var jag faktiskt i färd med att skriva om vad New Public Management har gjort med sjukvården, framförallt akutsjukvården. Som ni minns så var det ju ett stort läkarupprop och uppror på sjukhusen, därför att landstingen, som nu tydligen har bytt namn till regioner för att man ska glömma vad de har gjort i det förflutna, de skulle nu ta bort sådär 10-15% av personalen här och var. Det här måste man debattera när det här är över. Är det verkligen rationellt med dessa regionala politiska kroppar som oftast består av människor som vet väldigt lite om sjukvård, men som vill bestämma väldigt mycket om det? Och därför så tror jag att den här dagliga föreställningen med Tegnell, numera två gånger i veckan, är någonting väldigt nyttigt, därför att för det första så får någon i tv tala till punkt, vilket jag inte har varit med om på så länge. Och för det andra så slipper vi alla politiska floskler. Och en lektion också i vetenskaplig ödmjukhet. Nej, säger han, det är för tidigt att säga. Nej, vi har inte tillräckligt många siffror. Nej, det här är osäkert. I kontrast mot alla tvärsäkra och såna här intvålade uttalanden från politiker, i synnerhet på landstingsnivån. Så att här är vi ju helt överens. Sen vill jag bara säga att till och med jämförelse med Norden, jag förstår ju Elisabeths resonemang, men jag tror att det är så här, det är så fruktansvärt många komponenter i den här epidemin. Inte minst hur den kommer in i ett land, massor med tillfälligheter, så att det är väldigt, väldigt svårt att idag döma dödligheten och insjuknaden som resultat av åtgärderna. Inte ens det är säkert. Som Sverker påpekade så finns det länder som har stängt praktiskt taget helt och hållet och har en mycket värre situation än Sverige. Polen är ett bra exempel där jag misstänker att den här epidemin kommer att få en ny fart. Så att det var bara för att liten fotnot här.
Elisabeth Willing.
Ja, bara för att förtydliga. Jag, och en av reaktionerna då på min text var att jag hade en auktoritär personlighet, fick jag läsa någonstans. Men det är inte det handlar om. Jag önskar inte ett auktoritärt samhälle eller en auktoritärt styrd nedstängning. Jag vill bara ha det alldeles tydligt och klart. Men nu finns det olika saker här att svara på. En kommentar bara apropå den här så kallade nyliberalismen. Jag håller ju helt med, och jag har också skrivit en del om de här sakerna. Hur det svenska samhället har förändrats de senaste 30 åren. Med utförsäljningar, med privatiseringar i en lång rad sektorer. Och vilka konsekvenser det får. Jag är ju en hel del i Danmark. Och där kan jag ju säga att danskarna är, när jag har talat om det här, så är de djupt förvånade över till exempel att man kan ge skolor en möjlighet att vara vinstdrivande företag. Där får inte välfärdsinstitutioner vara vinstdrivande. De kan få vara i privat regi, men de får inte vara vinstdrivande, utan det är lag på att det ska gå tillbaka in i verksamheten, till exempel. Så jag ser fram emot att det här tröskas. Men med det sagt igen, eftersom jag nu tycks vara den som hamnar i liksom något sorts annat läge, så kan jag väl följa den linjen lite till. Det här vet vi om. Det här vet både myndigheterna, de ansvariga myndigheterna, om hur den här strukturen ser ut. Det måste våran regering, de ledande politikerna, veta om. Och när man då väljer en strategi, så måste man ta hänsyn till att det är så här Sverige ser ut. Istället för att, som när ansvar nu börjar utkrävas för alla dessa människor som har dött, istället för att så att säga skjuta bort ansvaret på olika andra regioner, liberalismen. Det finns ett antal olika vägar att välja, som vi har hört i debatten. Jag tycker bara att de ansvariga som har lagt upp strategin, de måste ju ha vetat om att det ser ut som det ser ut.
Matsen?
Ja, jag är inte så säker på att de visste. Jag menar, hur många visste till exempel att ett äldreboende som vill anställa en läkare för att de tycker det är viktigt att ha en och samma person som träffar de gamla, får nej av landstinget. Landstinget vill ha monopol på att anställa läkare. Alltså det finns massor otroligt egendomliga, och jag vill påstå för rikspolitiker och även för epidemiologer, okända konstigheter i relationen mellan landsting, det vill säga sjukvård, och kommun, det vill säga äldreomsorg. Och jag har varit i kontakt med några doktorer där, och de beskriver rena Kafka-situationer, alltså en meningslös byråkrati som hindrar helt normala, förnuftiga åtgärder. Och det här är ingen ursäkt, Elisabeth, för rikspolitikerna att de inte känt till det. Men det kan vara bra att veta att okunskap och ansvarslöshet brukar ju hänga samman.
Sverker Solin, vad tänker du om nu när ansvar är på väg att utkrävas här? Vad tänker du om Elisabeths resonemang att det är regeringen styr riket och bör också veta hur riket fungerar, om man ska sammanfatta det?
Jag tycker nog att det är en relevant kommentar faktiskt. Det är någonting som man måste ta hänsyn till. Och när jag talar om limbo här och att man låter saker ske, så kan vi säga att det är inte det enda sättet man kan agera på, även i en modell som den svenska. Det hade gått att stiga fram mer, det hade gått att vara mer offensiv. Men vad jag försöker att lite grann insistera på är att man kanske ska upprätthålla en skillnad mellan att försöka förklara saker, förstå hur de kunde hända och så, vilket man gärna ska stå på sidan om och titta på lite grann. Och det tror jag man gör bättre om ett tag, å ena sidan. Å andra sidan att med inlevelse försöka ställa sig i de ansvariga ställe och fråga sig hur kunde jag ha gjort istället. För där finns det också en del andra metoder som man kunde ha valt. Men som Matti påpekade det för en stund sedan, det är inte alldeles jätteenkelt att stå där i de skorna och veta precis hur man skulle ha gjort. För eftersom det också är så att vissa fakta så att säga har visat sig efterhand. Och där skulle jag vilja möjligen göra en poäng som jag tycker är lite väsentligt att göra här. Nämligen hur mycket vi alla har lärt oss under de här månaderna. Och hur mycket som i alla fall jag måste bekänna att jag inte visste. Jag har länge varit kritisk, som vi verkar vara alla tre, till den här avregleringarna på olika fronter. Men att det gick så djupt, att det var så våldsamt problematiskt under såna här omständigheter, det hade jag inte kunnat riktigt föreställa mig i förväg. Om jag hade skulle ha fått frågan, det måste jag bekänna, 1 januari, kommer Sverige att tåla en pandemi med våra strukturer? Jag ska ha sagt ja, för inte. Vi har en stark tradition på folkhälsoområdet. Det pallar vi nog. Om andra pallar, kanske pallar sämre, vi klarar det nog. Men nu förstår jag en massa fingradiga mekanismer. Då kan man säga att förklaringen till att vi inte kunde veta bättre för några månader sedan, det är också någonting som man måste nysta i lite grann i det förflutna. Och jag tror att det är inte för att skylla ifrån sig, tror jag, liksom, som man måste göra, utan för att helt enkelt upprätthålla någon sorts ordning över varför det kunde gå som det gick. Sen får väl, är väl ytterst den här ansvarsutkrävandet en politisk process. Jag vill tillföra också en aspekt som jag kallar för relevant expertis. Alltså, visserligen hör vi mest på Folkhälsomyndigheten och några besläktade experter bland virologer och så, men jag tycker den här pandemin också har visat att det behövs väldigt mycket expertis för att kunna prata om det på ett meningsfullt och sammanhållande sätt. Vi som sitter här just nu, vi är inte, så vitt jag vet i alla fall, epidemiologer eller virologer, men vi har något att säga i alla fall. Vi har det i kraft av annan expertis som vi förfogar över, och inlevelse och erfarenhet. Och jag tycker det är slående hur bred ändå diskussionen har varit kring hela pandemin. Och jag sitter rätt mycket i olika sammanhang och diskuterar klimatomställning och sådana frågor. Och i klimatpolitiska rådet till exempel, där vi nyligen skrev brev till regeringen och sa att nu är det dags att använda de stora offentliga resurserna, lite grann som Åsne var inne på i Norge också, för att verkligen tänka framåt när det gäller vad det ska leda till när det gäller omställning i framtiden. Ja, det vill säga, det är inte bara ekonomer som tänker på det, utan även andra. Så att här sker en bred mobilisering av kunskap, och den har faktiskt också trängt ut debatten. Jag tycker inte debatten har, även om den har inslag som kan vara trista, som Elisabeth är inne på, verkligen, så tycker jag ändå att det har skett en ökande förståelse för vad man kan säga, vad den här typen av utmaningar innebär. Och även om vi inte var rustade den här gången, så tror jag att inte bara Sverige utan många andra länder kommer att vara mer rustade nästa gång. Så att det är någonting med, vad kan man säga, kunskapens plats i samhället som har blivit, tycker jag, stärkt av det här. Tvärt emot vad en del säger, att nu tappar man förtroendet när forskarna grälar med varandra. Det gör man inte alls. Man ser hur kunskap faktiskt, som är äkta, produceras. Att det är ganska bråkigt när det sker. Och hela tiden lär vi oss något nytt om det här viruset.
Hörrni, vi ska alldeles strax ta och avrunda. Jag tänkte ställa samma fråga till er alla tre som ni kan få grunna på. Och det är liksom, hur hoppas ni att Sverige ska eller kommer att förändras av erfarenheterna i den här pandemin? Mats och Elisabeth kan fundera lite. Så måste jag fråga dig, Sverker. Du har ju varit med lite i en del internationella medier, och då har du ofta presenterat som COVID survivor. Ja. Du har varit ganska ordentligt sjuk.
Ja, jag var väldigt sjuk då i stort sett hela mars och en bit in i april. Men jag behövde aldrig läggas in på sjukhus. Gud förlåt ska jag säga för det. Men det var på något sätt en erfarenhet och en verklig prövning. Nu vet jag att jag har antikroppar, så att då känner man sig liksom lite extra oövervinnelig så här efteråt. Men medan det pågick var jag väldigt ödmjuk, måste jag säga. Och jag fick höra av vänner och så att jo, men du klarar det nog och så där, du tillhör inte en riskgrupp. Men när man ligger där så känner man sig ganska billig, ska jag vilja säga. Och det är någonting som pustar emot den där, som är kallt och hemskt. Jag var också helt isolerad i 4 veckor och fick mat hemburen och så, träffade inte en människa. Så att det där ordet karantän har lite olika sidor. Som Åsne var inne på, det fanns vissa trevliga sidor sen under de följande veckorna när man gick ut i naturen och sådär. Men medan man ligger där så är det ganska tungt, skulle jag vilja säga. Jag känner en väldig respekt. Jag har också träffat enskilda personer som har varit precis och nosat på döden här och som har kommit tillbaka till oss. Det de berättar tycker jag är väldigt gripande och starkt.
Ja, till min slutfråga då, om vi börjar med dig, Maciej. Hur hoppas du att Sverige kommer att förändras av erfarenheterna kring den här pandemin?
Ja, jag tror för det första att man får, och det är ingen förändring utan snarare att man får en bekräftelse på att transparent maktutövning verkligen betalar sig. Man behöver inte ta till polisåtgärder för att åstadkomma ett beteende som matchar pandemin. Jag vill understryka det eftersom det är så sällsynt. I mitt gamla hemland Polen så är det närmast polisstatsstämning. En cyklist som befinner sig i skogen får böta 30 000 kronor för att han har överträtt förbuden. En mängd irrationella beslut som går in i varandra. Det är förbjudet att hyra kajak, har varit, men det har varit tillåtet att arbeta i en gruva, så nu har de 5 000 smittade gruvarbetare. Så att det vill jag säga. Sen tror jag att, och det har vi varit inne på, och det är egentligen det allra viktigaste, att vi måste ha en mer människovärdig äldrevård. Och problemet är ju här att det här ligger i händerna på kommunerna. Så att riksdagspolitikerna har ganska lite små möjligheter, ganska lite att säga till om. Och jag hoppas också att vi får en förändring. Jag vet inte hur det ska gå till, men att ingen människa ska behöva dö ensam.
Tack för det. Elisabeth, vad svarar du på frågan? Hur hoppas du att Sverige ska förändras av erfarenheterna vi har dragit av den här pandemin?
Ja, jag tycker att det är svårt att ringa in det. Jag tycker att det är flera saker. Jag önskar en större... Jag tror att jag önskar en större känsla för... den förlust, alla de människor som fanns för 4 månader sedan, som inte finns längre. Att vi var mer, det skulle jag vilja, att det var mer erkänt, att det var mer öppet. Att vi faktiskt erkände att det finns ett tomrum nu efter alla de som har dött. Det är en sak. Och sen så skulle jag hemskt gärna vilja, men det ville jag också innan pandemin. Men pandemin har också avklätt, så att säga, delar det fula i det offentliga samtalet. Jag tycker det har blivit bättre. Det offentliga samtalet har gått igenom några olika skeden under det här. Men att vi blir lite bättre på att tala om viktiga saker. Lyssna, kritisera, våga säga jag hade fel. Det skulle jag vilja och hoppas att det ska hända.
Berken, vad har du för förhoppningar?
Jag hoppas att det här kommer att leda till en diskussion om hur vi ska använda våra gemensamma resurser som är väldigt stora. Nu när de här stora återhämtningsprogrammen rullas ut, att de används klokt och långsiktigt och hjälper till att lösa också framtida kriser. Jag tänker framförallt på klimatkrisen som kan bli hemsk annars. Jag skulle också vilja säga, lite grann i linje med det som Elisabeth är inne på, att det där med ålder, ensamhet också, tycker jag är en sak som vi har upptäckt mer, att den har olika sidor. Under den här krisen, att de vetter kring ett begrepp som var starkt en gång i Sverige men som inte har varit det på rätt länge, nämligen trygghet. Jag tror att många har upplevt att det är viktigt och bra med trygghet och att det är någonting som man måste vara beredd att sätta in för att få ut trygghet, för att kunna förvänta sig trygghet. I bästa fall är det också så att en sån svängning i förmån för att man bekämpar ålderism och tänker på ensamhet och tänker på trygghet, skulle kunna också lite grann förskjuta det politiska landskapet som har utvecklats annars i dyster riktning i både Sverige och många andra länder de senaste åren. Där den så att säga auktoritära, radikala högerpopulismen kanske inte har riktigt lika lätt att trivas när man diskuterar trygghet. Det är en mer aggressiv tendens och det är fint om vi kan dämpa den, tycker jag. Mm.
Ja, tack så mycket Sverker Sörlin. Tack också Elisabeth Åsbrink och Maciej Zaremba för att ni var med i det här samtalet. Och tack också alla ni som har lyssnat på det här författarsamtalet som Dagens Nyheter anordnar. Tack ska ni ha. God afton. Ta hand om er.